Då är Handbollspodden med Flink och Rutte, jag alltså, Robin Nilsson, tillbaka igen. Och jag är med den här gången, kul att få vara med. Det har varit mycket Flink här nu under både text och film och podd och allt möjligt. Hur mår du nu efter ett mästerskap? Känner du dig liksom utbränd eller det blir tidigt avslut nu så du är pigg?
Det blir väl mer än en vecka mindre, kortare än vad man hade hoppats på. Kanske inte riktigt vågat hoppas på att man skulle gå i hela vägen. Men jag var faktiskt hemma redan i lördags här. Åkte efter pressträffen efter förlusten mot Brasilien där. Så att jag var inte ens på plats när det var match mot Norge. De var helt betydelselösa för båda lagen och det hade ju inneburit att man hade fått vara kvar till måndag. Så man tjänade ju nästan ett par dagar där på åka hem, så att jag bevakade den hemifrån. Eller inte så mycket matchen. Jag skrev ju, satt ju de här slutbetygen. Och det liksom, det var väl nästan så att det sänktes lite snäpp här och där av Norge-matchen. Men vi kommer väl tillbaka till dem. Hur mycket har du följt detta VM då?
Började liksom lite sådär trevande mer och mer efterhand. Och så det känns som att när jag liksom var fullt VM-laddad så ja, det gick liksom bara sämre och sämre för allting. Men ja, sen är man ju igång med det här hållet liksom. Ja, du är med där. Du har gjort ett bra år, Flink.
Så här, ja, långt i alla fall. Ja, det får jag nog lov att säga. Haft lite flyt. Och ändå där under mellanrundan var det väl så missade jag ju byta ett par gånger. Och tog, ja, nej, det var först av ett aktivt val där med att jag tog stycket istället för Möller. Om det kan ha varit inför någon av, ja, typ Spanien eller någonting sånt där. Och sen så, ja, det var väl så där. Och så glömde jag byta, men så blev det ganska, jag tror nästan stycket tog fler poäng än Müller som åkte på rött kort och utvisningar och så vidare. Ja, men nej, så att inne i hållet, bytt nu till här inför kvartsfinalerna ikväll och så. Så att, nej, det har haft lite flyt där. Mm.
Ja, men det är bara sådana, det är ju som bara det gör liksom att man är inne i det och följer liksom statistiken och har koll på alla lag på ett annat sätt. Så att jag har liksom inte gett upp hoppet om handbolls-VM än, även om Sverige är ute.
Ja, och nej, jag ska hålla koll på kvartsfinalerna ikväll, kanske lite sämre imorgon och sen, nej, men jag ska väl ta detta i mål lite grann, absolut, men det är ju en stor besvikelse och även om man så här när man säger till familjen när man åker hur länge man ska vara borta, förr visste man ju aldrig på något vis, men de senaste, ja, under hela Solbergs tid eller rätt sagt då efter pandemimästerskapen där, så har man ju liksom, nej, men det, vi räknar med att man är kvar turneringen ut, att man spelar som semifinal och sen sista dagen också med antingen bronsmatch eller final. Så har det ju varit lite grann, eller så har det varit kvartsfinal i OS och då är man ju ändå kvar i OS ut. Så att det här var ju, det var lite nytt. Och sen det här scenariet att man skulle hemma redan i lördags, det fanns väl antingen ut efter mellanrundan, ut efter kvartsfinalen eller då hela vägen. Det var väl de tre scenarierna. Nu blev det inte något av dem. Så att det är ju, men det är också det är på något vis en intressant tid vi lever i, eller vad man ska säga, med ny förbundskapten och spelare som börjar komma till åren och ja, det finns ju lite att prata om och när man tittar mot framtiden och sådär, så att det är ju lite brytningstid på något vis, känns det som.
Du har ju liksom satt ihop fördömligt lite punkter för dagen som vi ska gå igenom. Vi kan väl kasta oss in i det liksom. Det du var inne på där, att du hade satt slutbetyg på spelarna. Jag har ju sett dem. Delar dina åsikter till stor del. Hur är det liksom att... Vi skriver lite om det där att när det är sånt här fiasko att de åker ut, så att det på något sätt måste avspegla sig i betygen. Är det liksom svårt att sätta 100% rättvisa betyg om man bara ser liksom individuellt efter att laget har gjort sånt fiasko?
Ja, det är väl alltid svårt att sätta kanske ett rättvisa, men man tror att man sätter rättvisa betyg. Men det... Det har ju en tendens, man har ändå varit med nu både fotboll och handboll i många, många år, satt de här betygen att när det blir ett riktigt misslyckande, när insatsen som lag är underkänd, så är det ju inte så att när man räknar ut snittet så, alltså om vi nu ska vara tydliga då, så är ju 2 plus är ju godkänd, 1 plus är underkänd. Och har man då, nu har jag inte räknat ut vad snittet blev, men när laget gör en turnering som är 1 plus, så är det ju sällan nästan ändå att snittet går under 2,0 faktiskt. Alltså man kan ju tycka att det borde ju nästan ner liksom under 1,5 då eller så, men det blir det rätt sällan, för när man väl tittar på alltså spelare, man bedömer deras turneringar, så har ju flera kanske gjort några riktigt bra matcher, och jag är ju ganska upptagen också med att man, vad finns det för förväntningar inför ett mästerskap på en spelare? Vad, vilken roll får den av förbundskaptenen och så vidare? Rutin och sådana saker som...
Ja, och högst, deras liksom högsta nivå som man har sett innan och utgår lite från. Jag tänker bara på...
Ja, men
som målvakterna har du ju... Alltså jag köper det så. Palicka 1 underkänt och sen Tolin och Norsten båda 2 år. Men det är ju liksom... jag gissar att du har liksom lite med tidigare insatser och förväntningar på en sån som Palicka.
Att Palicka är nummer 1. Det är han som har startat de flesta matcherna. Det är honom det vilar på längst bak. Sen, jag menar, Tolin och Orsten, ja, de fick en match mot Chile tillsammans. Sen så har de ju varit inhoppare. Kanske inte alltid kommit in i så lätta situationer heller när det redan har brakat ihop lite framför dem och så. Så att, och samtidigt så är det ju inte... Alltså Palicka, nu blir jag lite osäker vad han hade i snitt. Procent kan han, alltså det är klart att han ligger under sin vad han brukar, men det är ju inte så att han ligger på 12%. Det är ju inte så att han har radat upp, alltså den lättaste sätta etta på, kan du gissa vem det var ju såklart, alltså i hela truppen?
Ja, Erik Johansson kanske.
Ja. Mm. För där är det ju, det var ju, jag vet inte riktigt, men det var ju 1 plus match av flera stycken, alltså där fick jag sätta ju betyg efter varje match också, men Palicka hade väl någon 3 plus match och sådär. Och så ska man ju väga då in mot, alltså vilket är det motståndet då när man gör sina bra matcher, så tänker man ju också. Så att därför fick Palicka netta. Jag tycker att det är lite hårt att sätta 2 på Tolin och Norsten. Tolin kom ju dessutom in och gjorde det faktiskt rätt bra mot Norge i, kanske inte riktigt i 40 minuter, men de första 20 minuterna hade han ju varit för där. Var ju Sverige på väg tillbaka i matchen och så att ja, men det är där.
Du menar att det var lite hårt. Du menar att det var lite hårt att sätta 1 på dem, inte 2.
På nej precis. Det var, ja, lite hårt att sätta 1 på alla 3. Liksom ja, var Norsten verkligen en 1 till exempel, sett till vad han fick spela och så.
Nej, precis. Nej.
Det men jag såg ju att Skånesport satte väl 1 på alla utom på Lagergren. Och så kan man göra. Jag vet att vi men jag tror det var i fotboll någon gång diskuterade med Simon Bank att det här är ju så dåligt. Ska vi bara sätta 1 på allihop för att markera? Och då det har väl hänt att vi har gjort det någon gång så liksom, som en sorts markering, men då tyckte han att det är ju att göra det jäkligt lätt för sig också. Så nu pratar vi väldigt mycket om betyg. Jag vet inte hur viktiga de är, men ja, de kan få lite. Det jag tänker lite grann är att jag var kanske för snäll mot kantspelarna som fick 2 rakt över, både på vänster 6 och höger 6. Mm. Men ja, och jag satte ju de här. Jag hade ju börjat med betygen redan inför Norge-matchen, för den skulle ju ut så tidigt som möjligt, men satt jag ju under hela Norge-matchen satt jag ju justerade lite grann och så här, de är satta efter matchen mot Norge, men där hade ju kantspelarna riktigt dålig utdelning, så att det var lite känslan, även om jag satte dem efter, var ändå känslan lite stund efter, fan det blev rätt så de fick faktiskt rätt låga procent sett över hela turneringen också då, men sen så tycker jag också att det är ju, jag menar, lag som Brasilien och Portugal, de punktmarkerade ju i princip kantspelarna. Det var ju väldigt lite utspel. Jag vet inte, kan man lasta kantspelarna för det? Jag tycker inte riktigt det. Kontringsspelet hade ju Sverige nästan inget i perioder i viktiga matcher. Långa, till och med hela matcher ibland. ja, vad jag minns så sprang nog kantspelarna där upp och ner ändå. Då är det ju snarare att man inte får till i försvaret, får inte målvaktsräddningar och kanske inte, och framförallt går inte riktigt för det, men då är det ju Nymet-spelarna som inte drar upp tempot och kastar och så. Kantspelarna sprang där ju ändå. Så att, mm. ja, jag vet inte. Hade du satt ettor på...
Nej, jag har inte satt ettor på någon kantspelare. Det känns liksom som att de knappt har deltagit. Alltså jämfört med tidigare mästerskap där liksom framförallt ute Vanne och Pellas liksom har haft enorma roller och de har spelat varannan match och de har nästan gjort 10 mål i varje match när de har spelat liksom. Och nu, nej, det känns inte som att kanterna har haft någon direkt roll så i VM den här gången. Så att det är liksom, och då är det liksom svårt även om de har lite sämre procent och så, men man får vara, alltså man får vara dålig om man ska få underkänt. Nu har de väl liksom varit, ja, det har varit lite halvbra, så att det är väl, nej, jag hade inte sett underkänt på någon av dem. Därmed tyckte jag det var bra att så att det är ettor på båda vänsterna, ja. Alltså inte bara Erik Johansson, Karlsborg tycker jag är mer liksom, försvaret har inte fungerat och det har liksom bara varit hot från andra kanten, känns det som.
Ja, och ovanligt många tekniska fel, alltså rena passmissar från Karlsbogård i viktiga matcher. Bränt mycket med, fast han kommer igenom och får skjuta från 6 meter, så har han missat mycket. Och sen var det ingen lätt uppgift som försvarschef med ny omgivning och lite ny position för honom när han gick över mycket på högertrio och så vidare. Men det är klart att det faller ju lite skugga över honom när försvarsspelet såg ut som det gjorde. Så att, nej, och sett i förväntningar och hans betydelse. Han är ju en nyckelspelare, precis som Pallika också. Gottfridsson tyckte jag var faktiskt 3 plus fram till Norge-matchen, där han inte var bra. Så han fick ändå en 2 till slut, inte en 1. För jag fanns inte riktigt samma förväntningar på honom inför detta mästerskap med den hösten han har haft och så. Så att han fick faktiskt en 2, Edvardsson en 2, liksom det är svårt med de inhoppen han fick. Lagergren en 4, Sandell en 2, men som jag skrev, en svag 2. Jag tyckte inte det var jäklar vad han spelar med hög risk, och det känns som att när han kommer in, jag vet inte om det är hans roll då när Lagergren är liksom, för de senaste mästerskapen har det ju nästan varit lite 50-50 där, vem som har startat, vem som har spelat mest av dem. Här blir ju Lagergren tidigt, visade sig vara i kalasform, var Sveriges bästa spelare, så att Sandell fick ju med de här inhoppen och kände som att han ville så mycket, han ville visa så mycket, och inget snack, utan han gick ju för det verkligen. Men det kunde ju vara liksom 3 mål på 3 minuter och sen var det 3 tekniska fel på 2 minuter, och det hände någonting hela tiden kring honom. Det kändes som att varje anfall så slutade med honom på något vis, positivt eller negativt. Så att ja, den väl. Sen Felix Müller en 2. Alltså jag skulle säga alla hade ju 2 utom Pallik, Erik Johansson, Karlsborg, och de fick 1. Lagergren fick en 4. Även om han inte avslutade sin turnering jättebra, så Müller och jag stycket fick en 2, han var ett given. Felix Müller, sett till att han är den yngste i laget, det här var egentligen hans första mästerskap där han var med från början, fick ju en jättestor roll, så det är klart det höjer kanske förväntningar och lite krav på honom. Men vi visste också att han var ett frågetecken i försvaret, så ett tag ut hyfsat där efter ett par tre matcher, framförallt efter Spanien när försvaret sett bra ut i 45 minuter. Men han hade den här Chile-matchen med 10 mål, men det var ju lite så, man måste skilja lite på de här matcherna mot Japan och Chile och resten sen. Så att
jag köper att det är en 2 liksom, sett över hela, men jag, det var ändå, förutom Lagergren, så tycker jag Felix Müller var liksom, jag tyckte han var en positiv överraskning. Alltså i den bemärkelsen att han, ja, men det känns som att där har vi någonting i många år som kommer att bli, ja, som kanske inte var liksom lösande idag, men som alltså hans insats gör att det känns, jag känner mig lugn med mitt sex som kommande 10 åren. Det kommer bli hur bra som helst. Alltså så det var ändå, jag tycker han var positiv. en positiv känsla med honom efter VM, även om det bara är en tvåa just här och nu.
Det var kanske tufft direktrött där mot Brasilien, men det var lite klumpigt också. Han kommer ändå ut upp med armbågen eller underarmen i käften på brasilianaren där. Han drog på sig klart flest tvåor också. Han hade det svårt bakåt. Så det såg ju så jäkla lovande ut efter Spanien-matchen, efter tre matcher med mycket mål framåt, och det började rätta till sig bakåt och sådär, och sen så fallerade lite grann. Och sen Olle Forsell, chefert också, jag tycker det är svårt att ställa högre krav i den rollen han fick kastades lite grann ändå in i ett försvarssystem som inte fungerade riktigt. Ja, en tvåa. Det är väl inte så att han visade att han är liksom den som, när det blir skador, eller om vi nu tänker att både Dario och Bergendahl skulle komma tillbaka, att och någon av dem inte kan vara med, så är det han som ska in. Ja, han övertygade väl inte helt, men det var en rätt så svår sits också, så att också en tvåa där. Så att nu har vi väl nästan gått igenom alla spelarna.
Men detta liksom, detta fiasko då, får man kalla det. Det hade jag dålig koll på, men Claes Helgren informerade ju om det, att det var Sveriges sämsta VM någonsin. Det är lite man tänker inte, var det så dåligt? Men uppenbarligen. Men det är ju rätt, det är liksom, det är historiskt uselt ju.
Ja, den allra sämsta var ju nära att bli den sämsta placeringen i ett mästerskap uttaget. Det är ju 15:e platsen i EM 2010, då man inte ens gick vidare från gruppspelet. Det var väl ändå på den tiden, var väl 3 och 4 lag som gick vidare. Vi 16 lags i EM då. Men så det är ju det allra sämsta. Sen har det ju funnits mästerskap där man inte ens har kvalat in, så det har ju funnits dystra tider i landslags handbollen såklart på här sidan än vad detta är. Men i 13, det var man ju i VM 2003 där, när det började gå ut för Bengan Boys i Portugal. Och nu blev man 14, men det var ju nära att bli ännu sämre. Så att
Om man ska liksom ändå landa i detta då, vad fungerade inte? Eller ja, man kan ju vända på det. Fanns något som fungerade, men vi kan ju ta vad som inte fungerade.
Men om vi resonerar lite kring det. Jag menar, vi hade ju nästan inget kantspel. Jag kollade faktiskt, så att det roade mig lite här nu när jag hade kommit hem. Hur många... Och bröt ut de här 4 sista matcherna, för jag tycker att det, Japan, Chile, ja, de håsade ju upp till och med Japan där i början, och var ju, Apelgren var ju rädd för den matchen, och titta vad de gjorde i OS och första matchen, man vet aldrig ju, ja, jag vet inte, de har väl tagit någon poäng nu i President's Cup där i Japan. Skitsamma, släppa dem. Så snittar så Sverige i de här 4 sista 3,75 kantavslut och 1,75 mål på dem. Alltså det är, och tittar du över hela, för det finns ju sånt här som man kan hitta på IOFs VM-sida, där de har rankat lagen utifrån i olika positioner och så. Då är Sverige 12 när det gäller antal mål och antal avslut från kanten. Men då är man nästan, då är man mer än dubbelt så högt när det gäller kantmål, för att man gjorde en massa mål mot Japan och Chile, om du är med. Alltså så att snittet här mot de här 4 matcherna, det är liksom bland liksom de allra sämsta från kanten i hela VM. Väldigt dålig avslutsprocent också, så det blir inte så bra när man väl fick ut bollen heller. Där är man bara 17 totalt med 64 i avslutsprocent från kanten. Man ligger ju också väldigt lågt från, svaga från 6 meter. Det blir nästan sämre och sämre. Där är man 15 totalt. Alltså då snackar vi ju inte genombrott då, för det är ju en kategori för sig, utan från linjen. Det kan ju vara kanter som kommer in och så. Avslutsprocent på 70%, och det är blott 15 bästa i VM. Ingen speciell, alltså 81,5% på kontringar. Vi hade inte heller så mycket. Eller jo, totalt sett så har vi ganska mycket mål och avslut från på kontring ändå. Men det är ju till viss del Japan och Chile-matchen, och sen är det någon enstaka också. Det blir ju en del kontring mot Norge till slut. Portugal hade man också en hel del. Men Brasil, ja, även Spanien. Alltså där är, Sverige ligger hyfsat till, eller de ligger riktigt bra till när det gäller antalet, men ligger lågt i procenten på kontring. Jag tycker ju ändå att alltså sett till hur Sverige brukar spelas, så fungerar ju inte kontringsspelet. Jag tycker också att, och får du gärna rätta mig om jag har fel, andra fasen, den var väl nästan, det var ju liksom antingen antingen kastar man långt eller så drar man ner tempot. Visst, där är bitvis spelar man med Olle Forsell Schäfert som i ett första kontringsläge hamnade på linjen då, och så skulle man göra det bytet och då vill man dra ner på tempot. Så att det är väl en förklaring, men då har man ju valt då att spela med Forsell Schäfert bakåt och så att andra fasen försvann ju nästan.
Men det är väl de här alla missade, både kontringar och kan, alltså alla de här missade frilägena, det är ju framförallt det som gör att det här VM blir så liksom det sämsta någonsin. Alltså sätter man sina läge, eller liksom har en bra procent på sina friläge, så sminkar du ändå över en hel del. Alltså Sverige hade kanske vunnit någon match till.
Ja, Portugal och Brasilien var väldigt dålig utdelning.
Så att det är ju liksom, det är ju nästan det man tar med sig mest. Alltså man tittar mycket på spel och det ser ut och så, men just de här frilägesmissarna är ju det som, alltså man sitter och, när man sitter framför TV:n, sitter man och liksom och stör sig på och irriterar sig på. Och det var ju liksom betydligt mer än vanligt.
Ja, jag tittade faktiskt också på det, alltså avslutsprocenten i de här fyra matcherna mot de etablerade lagen, då ligger man 4-5% under, alltså i snitt på 61,5% och motståndaren hade 65,5. Då snackar vi avslutsprocent, och sen finns det ju så anfallseffektivitet, alltså hur många anfall det blir mål på. Där är Sverige ner på 51% mot 55 för motståndarna i de här matcherna. Så att alltså Brasilien, då hade en anfallseffektivitet på 41%. Jag vet inte om det är någon slags rekord, i varje fall de här senare. Det måste vara väldigt många år sedan som 4 av 10 anfall blev det mål på. Då är det svårt att vinna också.
Ja. Ja, och så då en annan given med målvaktsspelet som ju, ja, funkade i någon match där i början, va, som var riktigt vass. Sen var det ju, ja, vi förlorar vi alla målvaktsmatcher, eller?
Ja, jag har inte kollat på det, hur det var i de här fyra, men Portugal och Brasilien, ja, Norge måste vi också ha gjort det. Spanien är jag lite osäker på hur det blev till slut. Men ja, nej. Men
det var ju långt ifrån vad vi har blivit bortskämda med eller vana vid.
Ja, och så ska man inte stirra sig blind på procenten heller. Jag vet att om det var i avkastpodden som nämnde det också, att Pallika kanske inte alltid har den liksom högsta procenten i ett mästerskap eller ens vinner, men han gör ju de här viktiga räddningarna i avgörande och viktiga matcher i avgörande läge, så att det saknar man ju också. Och sen är det ju hela försvarsspelet som, och där tycker jag man kan, det är det som tar oftast längst tid att sätta, där man en ny tränare behöver mest tid. Och naturligtvis så spolierades ju väldigt mycket när både Bergendahl och Dai försvann, men också Felix Klar som en liksom den bästa vänstertvåan. Där fick man ju det också jäkligt. Och jag tror ju som de säger, det är väl lite för att ursäkta målvakternas insats kanske, att när försvarsspelet blir dåligt så blir målvakten osäker och vice versa, och det påverkar varandra som kommunicerande kärl. Att då jobbar man fel och så försöker man kompensera, både som försvar när man inte får räddningarna med sig, eller som målvakt när försvaret inte fungerar. Så det är ju, jag fattar ju att det hänger ihop. Och det är många som har pratat om det, både spelare och ledare. Men någonstans blir det ju också ett sätt att kanske ursäkta varandra lite grann. Så men det är ju någonting om vi då ska titta på vad som fungerade, det vet jag fan, men om det var någonting riktigt. Men både Apelgren och Gottfridsson de här sista dagarna, och även efter Norge-matchen, Gottfridsson var ju med i studion där och han sa ungefär samma sak som han, alltså efter Norge-matchen, som han sa till oss skrivande på pressträffen dagen före, att anfallsspelet, det har man utvecklat och att där har man kommit en bra bit på vägen och det var inte det som fallerade. Alltså då snackar vi ju det uppställda anfallsspelet. Ja, alltså de här nya idéerna då, nu snackar vi ju detaljer, jag vet att de vill ha det här med en mittsexa som flyttar på sig, tappar orden här, men liksom rör sig och att det ska vara lite lurigt, för Sverige har haft ett väldigt enkelt sätt att spela då, och spela brett och bollsläpp och allt det här och komma ut på kanterna och så, men att man nu vill lite annorlunda, men det är ju små saker som vi med våra amatörögon kanske inte ser hela tiden, men jag vet ju fan, inte fick man känsla av att anfallsspelet utvecklades, men det kan vara utvecklas i förhållande till de idéerna de hade från någon gång när Apelgren började där i november, jag vet inte, men, ja, vad säger du?
Ja, men jag tänker väl när man hör det så är det inte bara, alltså visst, det har kanske hänt små detaljer som inte är synliga för blotta ögat, men jag tar det liksom som någon slags självbevarelsedrift att de måste intala sig att de har utvecklats, för vad skulle annars finnas kvar liksom och säga om man inte har tagit någonting, om man inte har allting bara blivit sämre. Alltså man måste liksom, alltså de tror väl det, eller de är väl säkra på att de har utvecklats. Ja, nej, ja. Men det, i min värld så är det, skulle jag säga, det är mer inbildning. Men man måste väl, det är väl kanske något psykologiskt bakom det också. Alltså man måste intala sig det. Mm. När det går dåligt, att man ändå har gjort någonting som går åt rätt håll.
Ja. Och det går ju att titta på alla brända frilägen, inte minst mot Brasilien, även mot Norge. För motståndare har ju alltid vetat att Sverige vill spela brett och att man har riktigt bra kanter, och när det fungerar då är Sverige bra. Och nu i stort sett punktmarkerade ju motståndarna, ja, det är möjligt att vara på ett ännu tydligare sätt, men då borde det ju bli ganska... Då får ju de andra fyra, då spelar du nästan fyra mot fyra på, vad ska du säga, 18 meters bredd då. Du tar bort lite korridorer alla längst ut. Men det är klart, då kan ju landslaget också säga, ja, men vi tar ju oss till bra lägen, men vi bränner dem. Varför bränner de? Ska man lasta Apelgren och Fahlgren för att de bränner de här? De kan ju inte gå in och... De kan ju varken gå in och sätta de här frilägena själva, och de kan ju inte heller ställa sig i mål och göra räddningarna. Men det kanske är en jag vet inte, som Boqvist pratade om när efter deras förluster, så kom han, ja, det här blev en tv-soffsanalys, sa han efter ett par matcher, både Brasilien-matchen och vilken var det sen de förlorade där när de nästan åkte ut, måste det varit
Portugal
också, va? Ja. Mm. Och han sa att vi bränner ju alldeles för många frilägen. Han ville komma med en djupare analys direkt efter matchen, var det i sig, så han blev ursäktad, men att det blev en tv-soffsanalys. Det kanske detta också blev här med de missade frilägena. För det är ju, ja.
Nej, men liksom det är en enkel analys att säga, hade vi bara satt frilägena hade vi vunnit. Så det är svårt att, men samtidigt finns det ju, när man missar så många friläge i en match, kan man missa friläge och så förlorar man på det. Men när det liksom är någon slags systematiska missar hela tiden, så här får man gräva djupt, Flink, vad det kan bero på.
Ja.
För att ta in externa experter.
Precis.
Men det här, jag bara tänkte på det när vi ändå är lite början på, liksom, inne lite på Apelgren och så. Här har det varit liksom, för inför mästerskapet så var det ju mycket, ja, du var inne på det med, och han var rädd för alla lag och Japan var livsfarliga och vi kommer få svårt och det blir en jävla resa här. Och sen nu får man liksom, ju längre det har gått och så efter, så får man snarare uppfattningen att, ja, för nu kunde han ju sagt, ja, titta, ni det var ju det här jag sa, det var det här jag sa, vi har försökt förbereda för att det skulle bli svårt, men nu är det liksom snarare mer att, ja, men vi har utvecklats, vi har blivit bättre, ge oss chansen att fortsätta på det här. Upplever du någon liksom förändring där, eller är det bara jag som letar efter honom?
Ja, han sa lite så på efter matchen mot Brasilien där, eller dagen efter, alltså mellan Brasilien och matchen, när de var ute och vi hade den här pressträffen, som det var inte så muntert på den i lördags då, men att han sa ju att, ja, men då hänvisade han lite, som jag sagt så visste jag att det här skulle bli tufft och vi visste inte var vi stod och sådär, men att inte att det skulle vara så här dåligt, att de skulle åka ut på det här viset, det medger han ju, så att så han går inte hela den vägen och säger vad var det jag sa. Men då är det ju, ja, hade han kört det så hade det nästan varit, ja, varför ställer ni upp då ungefär. Nej, så att jag är liksom inför, jag var inte alls säker på att Sverige skulle gå till kvartsfinal. Det var kanske inte någon var, men de flesta tippar ju ändå det. Jag tippade det i slutändan ändå, att man skulle göra det ihop med Norge, men
sen när man när
men det är ju sättet hur det ser ut ju.
Ja, och plus att när mellanrundan väl började, så jag var inte heller säker på att de skulle gå där, men jag blev ju mer jag trodde ju mer på det när mellanrundan väl började och Norge hade gått bort sig, så
ja, och Spanien alltså, då var liksom ju jättebra i 45 minuter och sen åkte man dit på deras 7-6. Nej, och även Portugal var ju lite sådär, så tänkte man, ja, men jag, vi pratade ju kollegorna inför Brasilien, så jag är inte orolig, utan nu brassarna orkar inte längre, och de hade ju haft problem med Chile 2 dagar tidigare och sådär, så att det var man väl lite så här att ja, får då Norge chansen i sista matchen hemma, de slog, ja, det är så svårt att hålla reda, var det Spanien de slog där, va, i mittenmatchen i mellanrundan, eller i första matchen var det, sen slog de väl Chile sen då, ja, så de kom ju så den var ju lite orolig för, men vad fan, då fick man ju en sån här match, och gör Sverige det bra, man kan göra det bra, men ändå åka ut mot Norge en sån match, och sen så hade det blivit lite mellanmjölk verkligen, så ju, men det var ju Brasilien-matchen som Brasilien-matchen plus insatsen mot Norge egentligen. Första halvlek framförallt. Det är väl den som gör att det liksom blir, det är det som sätter fiaskostämpeln på det här.
Ja.
Intressant bara är ju att om man tittar tillbaka på de andra förbundskaptenerna på senare tid, vilka starter de har fått eller debutmästerskap, så ska vi ju komma ihåg att Christian Andersson då tog över ett nästan generationsväxlat, eller gjorde en generationsväxling där efter Rio 2016, när Mattias Andersson, Tobbe Karlsson, Kim Andersson, det var väl några till som kommer inte ihåg, var Järnemyr med också fram dit, det var han nog, va, ja, det blev ju ett där, och gick rätt in, och det var ju ett härligt VM 2017 i Frankrike där Sverige tog ju liksom handbollsvärlden med storm, med fruktansvärt bra kontringsspel, och åkte sen ut mot Frankrike. De pressade Frankrike i en kvartsfinal inför 32 000 i Lille, eller 27 000 var det kanske då. Så det var ju oerhört starkt, och följde sen upp då, men det var ju debutmästerskapet, och följde sen upp ett år senare med ett EM-silver, och Solberg då åkte ju också till sitt mästerskap med otroligt uppenbart underskattad trupp. Det var då jag skrev att det var minst namnkunniga Sverige någonsin har åkt till ett mästerskap med, och då tittar jag inte bara de senaste 20 åren utan liksom hela vägen tillbaka, att när Sverige väl har gått till ett mästerskap så har man ju ändå, ja, så att med ett hyfsat lag, men det, och det var ju ett hyfsat lag, men fick ju då ett VM-silver, det blev VM-final direkt där, så ingen av dem har ju liksom, de har ju känt direkt att med rätt mycket nya spelare, lite ny generation, det hade ju även Solberg, att det här fungerar ju, vi är på rätt väg, det här är ju någonting annat som Apelgren och Fahlgren sitter i knät med nu, så att säga, efter detta mästerskapet. Är de på rätt väg? Ja, det är en jäkla skillnad i känsla efter sitt första mästerskap och ny på jobbet.
Ja, men han hade ju ett långt, jag vet inte om man ska kalla det försvarstal eller vädjan eller vad det var i Via Play där efter matchen mot Norge, Apelgren, som ja, man reagerar ju på tonen, eller vad man ska säga, den här känslan att det var liksom ska man tycka synd om dem på något sätt, är det det? Eller,
ja, han sa ju så här, ordagrant från min kollega som gjorde en snabbtext på matchen, tog in det citatet i, så jag hittade det här utskrivet där han säger att exakt så här säger han: jag tror att vi kan bli bra. Det som jag är lite rädd för är att det kommer att blåsa så pass negativa vindar mot oss som personer, som ledare. Och sen, för det är inget fel på spelarna, jag hoppas att det inte är något fel på oss som ledare egentligen, men det kommer att bli väldigt, väldigt tungjobbat för oss och blåsigt. Så det jag kan vädja om är att ge oss chansen in mot nästa mästerskap, så kan vi verkligen få sätta vår prägel ordentligt. Och så får ni slakta oss ännu mer då i så fall. Jag reagerade lite på det sättet att prata och de formuleringarna. Därför att det är inte fotboll detta. Jag vet inte, blåsa snålt. Hur många är det som, om vi ska vara ärliga, bryr sig om landslaget mellan mästerskapen? Det är väl, ja, tyvärr bara i princip jag som skrivande media skriver krönikor om landslaget. Nu vet jag så här, Ekman på Skånesport var inne och skrev någon fiasko krönika efteråt, men har ju inte följt det kontinuerligt ens under detta mästerskapet. Och Handbollskanalen sätter betyg och skriver sina tre punkter efter matcherna och kanske kommer med, eller har kommit med någon slutkrön. Men det är ju, och via play, ja, jag menar, Frändesjö var ju ganska kritisk, men jag menar, han kommer vi inte se kring landslaget förrän de hemma igen börjar igen om ett år.
Nej.
De är inte där, och däremellan är det SVT, gissar jag, som kör de här träningsmatcherna, och det vet jag inte, det slaktas väl inte så mycket därifrån när de är sändande bolag, så att säga. Det brukar vara ganska mycket hej och hå och vad kul att vi sänder handboll. Och handboll är tillbaka på SVT, och så ska de gå igenom 7-6-regeln igen för att den känns ny för dem. Men vad kan vara taskigt där mot SVT. Men nej, jag vet inte riktigt hur vad då blåsa snålt. Ja, och det är några tyckare på X och så ju, men
okej, Chanslund har skrivit en krönika inför VM och en krönika efter VM.
Ja.
Och så blir det nu, men det är som du säger, nu det är slut nu. Nu har folk har glömt snart att det är liksom, från och med nu är det ju bara de allra mest inbitna som överhuvudtaget tittar klart på VM. Alltså
ja, detta är
ja, detta är ju för den stora massan, nej, detta är en förströelse i en jobbig januari månad. Det är inte så att liksom världen går under om inte Sverige skulle, det är kul om de skulle gå bra och så, det blir lite drag kring det, men det är inte så att folk går och rasar på jobbet här en vecka efter att Sverige åkt ut. Glömmer man snabbt, och sen är det hej och så är det nästa samling, och så är det fullsatta hus i Umeå och i Eskilstuna och i Kristianstad och i Jönköping liksom, allting bara rullar på.
Mm. Nej, så vet jag inte riktigt om han nej, det är klart att han kanske tänker då att ändå nu nere i Ungern kan det kanske blåsa snålt om det går emot ett par matcher, men jag vet inte heller hur mycket det är, kanske mer i liksom i de allra närmsta kring klubben. Jag vet inte, i Norge Elverum, det var väl bara det gick ju som tåget där, så att han säger ju att detta är hans första stora motgång som tränare i Apelgren. Men att han överdriver hur snålt det ska blåsa och hur utsatta de ska vara. Visst, jag har ju fått något mejl sådär, han borde avgå och så, men det är ju ingen som, alla fattar ju förutsättningarna. Jag menar, jag är övertygad om att kanske räckt med en av de tre skadade spelarna så hade Sverige varit i, ja, åtminstone godkända i den om man hade slagit Norge. Men hade alla de tre varit med och det såg ut som det gjorde, liksom sett hur svaga Spanien var till exempel, så tror jag Sverige hade varit i kvartsfinal. Så att det finns ju sådana ursäkter, så att säga, och det har varit ont om tid och han vill göra nya grejer, sätta liksom nya spel och så att nej, jag tror inte Apelgren är så hårt, kommer vara så hårt ansatt, och det kommer inte blåsa så mycket.
Det kommer vara ett lugnt seglande fram till nästa januari.
Ja.
Som det nästan alltid är. Det är väl bara Solberg som har liksom det var väl någon slags självförstörelse som han hade på i slutet.
Ja, och vad var det? Det var väl sista året kanske som det var så. Det började väl lite grann på hemma-VM kanske, men sen blev det ju inte förrän kring OS eller så ju som att som det kom fram. Så, men det är klart, skulle det bli ju, ja, ett mästerskap till på det här sättet när man förlorar matcher på det viset och så vidare, så kommer det ju bli, då blir det lite tuffare och så. Jag menar, vi såg ju Ville blev ju jäkligt ansatt i Norge här efter förlusten mot i premiären där och även förlusten mot Portugal. Så att, men det, då har han ju ändå haft flera mästerskap där man inte har fått till det, så att det kommer nog krävas mer än så för Apelgrens del.
Hur, du var ju inne på det lite i början där, det var intressanta tider som spelar på ålderns höst, eller vad du sa. Vi snackade om det på jobbet med igår, de sa, ja men nu är det mycket det är spelare som jävla gammal trupp och så, men så tänkte jag, är det en enda som kommer och det är väl samma lag nästa EM, eller? Även om de är lite äldre, men det är ju liksom, vad fan, Lagergren har ju kontrakt i Magdeborg till 28 väl?
Jo, nästan. Men jag menar, stycket säger ju att han slutar.
Ja, han har ändå inte varit med.
Nej. Och jag undrar, alltså om vi bara tänker just, för de hade den näst äldsta truppen efter Qatar i VM. Mm. Men du tar väck stycket som är en av de allra äldsta. Jag undrar lite grann Ekberg. Som var ju klar tvåa bakom Sebastian Karlsson. Är han intresserad av att ha den här rollen fortsatt i landslaget? Det var också sagt från början från båda håll, både från Apelgren och Ekberg, att den här comebacken, det är, Ekberg har inte lovat att fortsätta längre, liksom, att han nu kör på, utan vi tar detta mästerskapet och sen ser vi. Han är ju inte framtiden, alltså det, även om Apelgren kan tycka att det är liksom brist på alternativ som är yngre då och så, och att Ekberg är fortsatt en av de två bästa, så är det väl, ja, alltså spelar, vi kan komma tillbaka kanske och göra det, alltså spelare måste ju också få chansen. Spelare kan höja sig bara genom att bli uppflyttade inom landslaget ett hack i hierarkin, så att säga, och man utvecklas, och är man lite yngre då utvecklas man ju fortsatt som spelare bara av att åren går, så att säga. Så
i min värld är ju Sebastian Karlsson är så given etta, så att du behöver liksom inte ha Sveriges topp två kantspelare, som man tycker om det andra valet då, en 38-åring som man ändå inte vet kommer att spela. Ja, om han vill vara med i landslaget på riktigt, eller, alltså då är det väl bättre att ta in någon ung som, ja det gör ingenting om han kan få spela 5 minuter varannan match. Ja, men du har ändå Sebastian Karlsson som jag tycker är liksom, ja, det är inga diskussioner, han är etta.
Ja, och nu har de ju släppt det här också att man ska dela det i princip rakt av. Och på kanten, du kan ju spela. Jag menar, har du inga skavank och sånt så kan du ju spela 80% av speltiden utan vidare. Och VM framförallt, men också i ett EM nu mer med 24 lag, så är det ju någon, det är ju någon lättare match där du kan ge liksom tvåan på positionen nästan en hel match. Framförallt på kanten, utan att det, de är inte så viktiga, det förstör inte så mycket. Nej, men det är ju inte nej, så de försvinner ju om man nu vill ha ner snittåldern i varje fall. Sen är ju frågan om Palicka.
Ja, den ständiga frågan.
Ja, det blir ju en ständig fråga nu. Nu hörde jag Berggren i avkastpodden som gick hela vägen och tyckte att det är dags att pensionera Palicka. Jag vet inte vad han själv vill, men vad jag har förstått både på honom och vad man hör från andra kring landslaget och sånt, så är ju ändå det här med landslaget, det är ju jättestort för alla spelare naturligtvis, men att det är jäkligt stort för Palicka och viktigt för honom, och att det är liksom nog därför att han brukar ju alltid vilja, han säger ju aldrig efter ett mästerskap att jag fortsätter eller att jag slutar nu, utan han vill alltid hem och fundera och utvärdera och så vidare och med familj och så, men det slutar ju, har ju slutat allt det att jag fortsätter, och så att det nästan har känts att det är ju det han hela tiden vill, att han inte har tvekat så jäkla mycket på om man ska fortsätta eller inte. frågan är ju, oftast har han ju också kommit, lämnat turneringar. Ja, Sverige har ju varit bra och han har varit jäkligt bra. Han har inte varit ifrågasatt på något vis. Nu är han det. Ja, det ska bli intressant att se hur han tar den här smällen, så att säga.
Hur långt, det har jag inte i huvudet, hur långt skrev han på med Kolstad?
I 2 säsonger till, så till 2027, ja. Då fyller han ju 41 där, om det är på sommaren och sånt. Så han har ju kontrakt, men han är ju inte, jag menar, sen får man ju, och det är ju det här kortsiktiga och långsiktiga i detta också när det gäller spelare, uttagning och så vidare. Apelgren har ju över OS 2028, det är det stora målet. Då måste man ju börja titta på vilka spelare kommer, alltså, ja. Det är ju svårt att säga, för Palicka har ju...
Jo, men jag menar... Han det,
ju
det, det,
men han är ju inte en man för OS i Los Angeles. Då är han 42. Är han fortfarande en av Sveriges 2 bästa målvakter? Eller 3?
Nej, men, ja, nej, men här är det ju lite... Alltså, det är ju inte i landslaget målvakter blir världsspelare. Utan det måste de ju bli i sina klubblag. Vad fan är så länge han är nummer 1? Han är ju, känns ju som en given etta, även om han har varit dålig i detta mästerskapet, så är ju han fortfarande Sveriges första målvakt. Sen om han inte är det framåt OS, nej, men det är ju liksom inte riktigt upp till, jag tycker inte det är liksom inte upp till Apelgren att matcha in en ny målvakt bara för att det, vi ska ha någon till OS 28. Det måste ju komma någon ny målvakt som inte han kan styra. Någon måste ju ta det steget.
Ja.
Eller? Du vill att man ska, du vill ha in liksom, pumpa upp Tolin och
Norsten. Men nej, alltså, men jag är lite så här också. Jag kan köpa det, kanske lite speciellt på målvaktssidan också, att du ska visa, för att du måste visa i klubblaget. Jag menar, de är ju, ingen av dem är ju nummer 1 heller. Jag menar, Tolin värvades till Pick Cheger som av Apelgren som får vara första målvakt, men det, han har inte hållit det måttet, så att nu är ju Miklor tillbaka som nummer 1 där. Norsten, ja, gör det bra i Ålborg, men han, jag menar, och visst, han har väl spelat en hel del och Landin har varit skadad eller nu har varit, men det är ju inte så att han är nummer 1 i Ålborg när det bränner till. Men samtidigt, så det jag var inne lite ibland, så du kan ju också växa, sen är ju frågan om du ska ha landslaget till det, men att, och det är alltid speciellt med målvaktsposter, men jag menar, du kan ju också få någon att blomma genom att ge förtroende också. Du blir ju inte, ja, nej, det är en avvägning. Du kanske ska visa först då att du är nummer 1 i klubblaget, en av världens bästa, och sen kontra att man, det kanske är mer klubblagstänkt då, att nej, men nu ger vi honom förtroendet här, lite som Apelgren gjorde med Tolin i Pick Cheger i början, flera månader på hösten. Och han tog ju inte den chansen då, eller har inte tagit, han kan ju komma tillbaka och ta den kanske, men du kan ju göra, kan man göra så i ett landslag, om jag ställer frågan till dig då, alltså att du ger, nu Norsten, du är nummer 1, vad händer med honom då i landslaget, i en turnering?
Ja, men ja, precis, i en turnering då ska man liksom offra en turnering bara för att...
Nej, alltså, det är byta efter 2 matcher igen. Ja, du menar att du inte har med dig Palicka alls i så fall, nej, i truppen.
Ja, men liksom, bara... att man liksom, den här turneringen ska han spelas in som nummer 1, punkt slut. Ja, men som man såg Island, Hallgrimsson, han var ju en slips. De hade ju ingen annan målvakt knappt. Ja, de har ju Björgvin där. Men alltså, han var ju, alltså, han stod var nummer ett liksom i mästerskap efter mästerskap, och det hände ingenting. Och nu helt plötsligt då, ja, jag vill hävda för att han har blivit, det är inte för att han liksom fick alla de här jävla mästerskapen på sig. Han var ju lika dålig, alltså 3, 4, 5 mästerskap tyckte jag var kass som helst. Men han blev äldre, han får en viktigare roll i sitt klubblag. Till slut så är han bra även i landslaget. Måste jag, det tycker fan är, de måste liksom bli toppmålvakter i klubblaget för att ha med sig det, liksom att de kommer in som halv, som andra val klubb, och sen ska de helt plötsligt bli första val i ett landslag.
Palicka är din nummer 1 tills någon annan Men det är ju samtidigt, nu är ju känslan, och han ska flytta till Kålstad, vi vet ju vad det har gjort med de norska, många norska spelarna, de har inte blivit bättre om man säger så.
Nej.
Alltså hans utveckling går ju knappast uppåt längre. Alltså du, någonstans så möts ju det där också då, alltså hans nedgång och förhoppningsvis ändå, jag menar, Thulin fyller väl 30 år, men han är ju 5 år yngre än Norsten i varje fall. Han borde ju ändå bli bättre och bättre.
Mm.
Ja, frågan är när det ska, och om nu Palicka vill fortsätta också. Det får ju börja där på ett vis ju, så att ja, och sen har vi ju då, det blir ju jätteintressant med när Klar kommer tillbaka med mittnio med Gottfridsson. Det, som sagt, jag, i min värld var han ändå, han var bra. Han var inte lika farlig som tidigare och så där, och det visste vi nästan i eget läge, men fram till Norge-matchen så han låg faktiskt på en trea hos mig som näst bästa spelaren efter Lagergren. Men det var ju inte heller wow så där att han liksom närmade sig höjder som han har varit på tidigare och så nu när han, och det var ju han, och fick ju spela väldigt väldigt mycket. Det var ju överraskande att Edvardsson inte fick spela mer egentligen. Kanske också en sån match som Norge där det inte fungerade för Gottfridsson alls. Så klar tillbaka. Gottfridsson tydlig med att han fortsätter till, vill fortsätta spela i landslaget till OS 2028. Är han beredd att ta en tydlig andra fiol som det liksom har ju varit på väg åt det hållet?
Men han vill man väl, nu när han ska byta klubb och så, kommer han till Apelgren liksom, han vill man väl ha, inte som andra fel, han vill man väl ha liksom i någon slags ny vår här liksom, att han kommer upp i riktigt för en stor dag kanske liksom, och får, alltså att man spelar med att det ska bli mer liksom givet att det är Klar och Gottfridsson som spelar, inte att en av dem liksom måste vara bänken.
Nej, att de spelar tillsammans. Ja. Ja.
Det är ju en förhoppning, men
ja.
För vem Erik Johansson, jag känner lite, alltså Apelgrens, det är liksom mycket hjärna han vill ha i spelet. Det ska vara liksom taktiskt. Erik Johansson känns ju inte alls som att han är den spelaren som kommer att lyfta. Det har ju varit rätt många mästerskap nu där han har haft bekymmer och inte alls får allt det han får i Kiel. Jag har nästan gett upp att han ska vara liksom vår stora man och bygga vänsterna i positionen på.
Mm. Ja, vi ska ju inte glömma det i det här mästerskapet på vänsterna, i att hade Klar varit frisk och med så hade han ju varit som han blev i OS när han inte var skadad, och även i EM för ett år sedan, att han spelade mycket vänsterna, eller han och Gottfridsson liksom tillsammans. Så där hade du ytterligare ett alternativ. Sen om vi backar där till bara där, när Erik Johanssons form, så blev det ju liksom, Karlsborg blev ju plötsligt ensam som vänsternöja med det lasset han drog bakåt, att han, ja, han kan skjuta hårt utifrån, men liksom, dålig utdelning, dåligt även när han fick komma igenom liksom, kanske mer i något sorts favoritläge när Gottfridsson med sin timing och bodysläpp och drar på sig en och halv gubbe, sätter den i sidled och han får kliva in där på 6 meter. Karlsbogård kommer i den luckan, bommade för mycket, för han är ju ingen, han gör ju inte sin gubbe som Lagergren gör. Så där blev det ju väldigt, och det är där jag var på redan efter ett par matcher på Apelgren. Finns det någon tanke på, för de hade en plats öppen, de valde att ta med Aspenbäck som extra gubben på 9 meter och sen hålla det 2 på varje position. Jag köper tanken från början att varför ska Valinius, som har varit i den här rollen i 4 mästerskap eller någonting, det har inte hänt så mycket heller. Hans utveckling har inte heller liksom, nu spelar han i botten på danska ligan, har väl inte lyft om precis. Och därför att jag tänker med Aspenbäck, för att han har någonting speciellt, tyckte jag att han kunde faktiskt kommit in och spelat lite mer. Men nu var ju Lagergren jäkligt bra där och sen blev han ju då tydligt trea. Men de hade en plats öppen och var bara 17 man mot 18 normalt, att ta in ett hot till från Alltså ett högerhänt hot på 9 meter. Mm.
Det blir ju en miss som man hade kunnat korrigera med risk för gruppdynamik och hit och dit. Att ta in någon mitt i en turnering, det har liksom inte hänt, tror jag, sen VM 2011, Emma, där Staffan Olsson och Ola Lindgren bytte ut. Jag tror de bytte ut Lukas Karlsson, satt in Fredrik Larsson efter en förlust mot Argentina. Det är ju ändå, här har du inte ens behövt peta någon, utan du har bara behövt lägga till någon. Sen dess tror inte jag det har hänt. Ingen har plockats ut av truppen av taktiska skäl. Det har ju varit skador och sjukdomar och sånt, eller någonting annat, och satts in. Och nu behöver du inte ens peta någon, utan bara sätta in någon, vilket inte heller har hänt på väldigt länge. Men ja. Nej. Och så menade väl Apel, ja, vad är alternativen då? Ja, det är du, Valinius, Lukas Nilsson. Han tror jag nu var lite småskadad igen här under mästerskapet. Och det var inte länge sedan vi pratade om att något år sedan eller två, att så här många bra vänsterna i Sverige aldrig haft. Och nu plötsligt är det ju där det brister.
Mm.
Framtida truppen då? Det kommer att vara samma. Vill vi se någonting annat då?
Ja, vi vill väl se Walter Kriens.
Ja. Om han kommer tillbaka så... Ja, men det är väl inte... Ja.
Sen vet jag inte Isak Persson liksom, men det är ju om man utgår från att Ekberg försvinner, så är ju det är ju det och mittsex där det liksom är tydligast, att annars tror inte jag det kommer bli några. Ja, man vill att Lukas Nilsson kanske kommer att komma in lite mer, annars tror inte det kommer, och tror du att det kommer bli några liksom större förändringar i övrigt? Jag vet inte, Vanne ska till danska andra, ja, de går väl upp höj, va? Annars, men det känns ju som en nedvarvning.
Liksom, ja, det gör det ju, och ska han titta, ja, och det är den där avvägningen, och titta framåt OS i Los Angeles, det är 3,5 år dit. Ska det fattas vissa beslut utifrån det också?
Jag vet inte, är det med liksom mitt sex, är det där i Bergendal, där är väl lite äldre än Bergendal, va? Jag har dålig koll på deras ålder, där känns äldre.
Ja. Mm. Där skiljer några år, och där har ju varit väldigt, får vi ändå säga, alltså, ja, skadedrabbad. Det har varit mycket smått skit, alltså OS där i premiären gick han ju sönder och var borta ett par tre matcher. Han missade novembersamlingen, han gick sönder nu, missade här. Men jag, bara på tal om där, så han har varit väldigt viktig i det här försvarsspelet. Han saknades på plan, men jag tror att han också saknades vid sidan om. Jag tyckte mot Brasilien i andra halvlek, när de gick ut i andra halvlek, när det sett ut som det gjorde, att det egentligen var en spelare som visade lite extra, som bara kände att det här får vi inte förlora liksom, över min döda kropp, och det var Gottfridsson. Att det kanske saknades fler av den typen liksom, som och där är ju den typen av spelare också. Det är klart att han kan inte driva det på plan på samma sätt i sin roll som mittsexa och viktig försvarsspelare, men jag tittade tillbaka lite grann att om vi tittar på lite sån här plumpar, nu skulle jag säga, så att det här är liksom ingen klockren, man kan inte visa med siffror, för Sverige har vunnit tuffa matcher utan Dai. Man har förlorat några matcher man kanske inte borde gjort, även när Dai har varit med. Men om vi tittar tillbaka här sen Solberg tog över, så med Dai så har egentligen Sverige bara förlorat mot Danmark, Spanien, Frankrike, om vi tittar på tävlingsmatcher. Och har vi då de här plumparna, EM 2022 mot Tjeckien där man höll på att åka ur, fick väl bara oavgjort. Det var ju jättenära att man åkte ur redan i gruppspelet. Då var Dai inlåst med corona. Går vi sen fram till OS 24, förlorade man mot premiär mot Tyskland. Då gick han sönder då var det väl kanske 10 minuter kvar bara, så att Sverige hade kanske förlorat den ändå. Sen förlorade man mot Slovenien, då var han borta. Yes, sen slog man Spanien utan Dai. Sen kom han tillbaka, var med då när det ändå de pressade Danmark. Och sen har vi nu här först då den här utskåpningen mot Frankrike och även chanslösa mot Danmark i november. Då var han ju inte med alls, skadad. Och sen missar han då VM där vi ändå har matcher som framförallt Brasilien och Norge. Jag, jag inbillar mig att liksom på något vis att Dai inte riktigt hade tillåtit det om han hade fått vara med. Det kanske är att dra för stora växlar av hans betydelse. Men,
nej, men nej, jag kan köpa det.
Det är lite så att de här, under de här åren som har varit väldigt segerrika och där man egentligen bara har förlorat mot Danmark, Spanien, Frankrike, som oftast har varit bättre än Sverige. Det är liksom, man får köpa det om man förlorar mot någon av dem i en semifinal, en bronsmatch, en kvartsfinal. När det är så tajt som det är uppe i toppen. Men de här plumparna, det är oftast en gemensam nämnare att Dai inte har varit med eller inte kunnat spela hela matchen. Så att samtidigt känns ju inte Dai som framtiden heller med alla de här små skador och till och från som och liksom också, ja, blir han bättre? Är det ens tänkbart att han är med i OS 2028? Men visst, har vi ju, det kanske är givet nu att de kommer att vara tre stycken nu, Bergendahl, Dai och Möller. Tills Dai blir, alltså på något vis, alltså ja, med skador och så som gör att han där. Så att
nej, jag köper spaningen med Dai faktiskt. Han ja, även om det bara är liksom en känsla man har kring honom, så ja, han är,
ja, men kunde ändå hitta lite hitta lite i statistik, ja, eller i, ja, siffrorna också. Men det är stort sett samma trupp igenom ett år, tror vi. Minus Ekberg stycket, va. Blir spännande med Palicka lite. Dels som han själv tänker vad som händer på där. Vi har ju Simon Möller också som kommer väl att komma tillbaka här nu på senvåren och börja spela igen.
Ja, man hoppas ju rätt mycket på honom faktiskt.
Ja, han var ju tredje, det var ju honom. Ja, Solberg satsar ju på honom, ja. Så att ja.
Vi packar ihop VM nu. Och ja, vi ska väl titta på
Sveriges VM packar vi ihop. Ja. Får vi ju göra senare. Danmark springer hem det. Det är ju fler och fler. Jag är ju böjd, jag var beredd att säga det, framförallt efter Tysklandsmatchen. Alltså att det är den bästa anfallshandbollen som någonsin har spelats i ett landslag, av ett landslag.
Ja.
Så är det så här, är det bästa landslaget någonsin? Ja, då blir jag lite så här, ja. Men om vi går tillbaka till Frankrike med Karabatic, Omaier, Narcisse, Dinard. Alltså när de var som bäst, kan det ha varit där 15 år sedan ungefär, kring, ja, 2008, 10, 12, de vann ju allt där ett tag. Men det byggde ju, ja, Danmark har ju målvakten också, men det byggde ju ändå rätt mycket mer på försvar. Det var kanske liksom, ja, alltså det är svårt att jämföra. Var de bättre än vad Danmark är nu? Ja, svårt att säga, men anfallsmässigt så tror jag, jag håller med dem som säger att det är den kanske bästa och kanske mest underhållande, fridigaste anfallshandbollen som vi har sett någonsin.
Ja, jag kommer inte ihåg alla Frankrikes resultat där, men liksom den här överlägsenheten som Danmark har varit, ja, till stor del är ju liksom, ja, just nu känns det inte som något lag kommer att röra dem, alltså var i närhet.
Nej, att de är på en egen nivå, ja. Frankrike var kanske mer utmanande. Ja, det...
Men vi får väl se. Danmark, visst, de har mött Tyskland och så. Men det kanske, man kanske ändrar sig snabbt om det blir en final mot Frankrike och det blir liksom röjsar. Men just nu känns det,
ja, som att... Ja, men som i EM-finalen för ett år sedan. Alltså om Frankrike får träff på försvar och målvakt, så vet inte ens om de fick i den finalen. Det kanske inte behövdes ens. Då vet man inte alls hur det går, såklart.
Nej.
Ja,
vi får se. Vi tackar för idag och vi är tillbaka sen när handbollsligan drar igång igen.
Nej,
och här ser jag, damerna är igång för fullt.
Absolut. Tack för att ni lyssnade.
Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.